Ja, det är välsignat att vara samlad till bibelstudium. Det finns inget som är mer värdefullt och nyttigt för oss än att studera Guds ord. Det står ju i Guds ord att Gud vill göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv. Att uppbygga Kristi kropp. Och jag vill tala lite här idag om Kristi hemlighet. Och det vet ni vad det är för någonting. Men jag vill påminna, för att det finns så mycket vi möter i vår tid och som kan göra att det fördunklas för oss. Och vi behöver påminnelser. Med allt som vi har lärt oss så ska vi inte tro att vi är färdigutbildade eller på något sätt. Utan vi har alltid anledning att återvända till Guds ord och se vad Guds ord säger i de här frågorna. Den som är bevandrad i Guds ord vet att Kristi hemlighet, det är församlingen. Församlingen är Kristi hemlighet. Och det är en hemlighet tills den blev uppenbarad för hans apostlar och profeter, som det står i Efeserbrevet 3. Och Paulus, han hade ju en särskild uppenbarelse där att kunna förkunna om det här. Så Efeserbrevet är ju församlingsbrevet. Jag ska inte bara tala om den. Men församlingen, det är ju någonting från himmelen. Det är ingenting jordiskt uppbyggt på ett jordiskt sätt. Utan det är någonting himmelskt, någonting som kommer ner från himmelen. Och det är byggt av Jesus själv. Jesus säger, jag vill bygga min församling. På denna klippa, vilket är ordet, så ska jag bygga min församling, säger Jesus. Och det är han som bygger församlingen. Jag tänkte på, man är ute och reser i Sverige och träffar kristna i alla möjliga orter. Och när man ser utöver kristenheten i vårt land och även i andra länder, så förstår man att människor har så diffusa begrepp om vad församling är för någonting. Och det är märkligt, tycker jag, för att en kristen borde ju framförallt studera Guds ord. Vad är det? Och se Guds ord, därför att Guds ord är det som det bygger på. Som han säger, på denna klippa ska jag bygga min församling. Ordets klippa. Och då måste vi ju ta reda på i Guds ord, vad är församling för någonting? Om man frågar en kristen i största allmänhet vad en församling är, ja, men då har de sin uppfattning klar. Det är en slags förening som samlas några gånger i veckan i en lokal. Kanske en kyrka, en byggnad som man har byggt, och man tycker det är, där är Guds hus. Och där bor Gud. När man går in i denna kyrka så är man lite extra tyst och andaktsfull. Och för där är Guds hus, det här. Och så samlas man några gånger i veckan där. Och så har man någon som är anställd, kanske en pastor eller en präst eller någonting. Och några andra kanske också anställda som arbetar där. Men församlingen, det är liksom de som kommer dit några gånger. Jag går till den församlingen. Jag går till den församlingen. Vilken församling går du till, frågar man. Vad går du i för församling? Och så, nej, men nu blev jag inte nöjd med den här församlingen. Då går jag till en annan församling. Och så går man hit eller dit beroende på vad man tycker att det är bra, som jag är nöjd med. Och så förstår man inte att det är en fullständigt förvrängd uppfattning om vad det är för någonting med att vara en församling. Det är ju någonting helt annat. En församling, det är ju en Guds organism som Gud vill använda i tiden, för att, som det står i Petri första brevs andra kapitel, där står det så här: för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. I Första Petri brev, 2:9. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och tidigare i kapitlet så står det i 5:e, låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap. Det är de som har låtit sig uppbyggas till ett andligt hus som är det här heliga folket, ett heligt prästerskap. För att det står så här, så att ni blir ett heligt prästerskap. Låt er så som levande stenar. Vi tänker oss levande stenar, det är väl fantastiskt, men en sten som ligger här och en annan sten som ligger där och en tredje som ligger där, det är inget hus. De måste ju fogas tillsammans. Det är först då de kan fungera i ett hus. Det kan ju inte. Därför så, i våra dagar så betonar man mycket mer det här individuella. Visst är det väldigt viktigt att man verkligen blir frälst och kommer med och blir en kristen. Men det är ju så otroligt viktigt att man får komma in i det sammanhang där Gud vill sätta en. Som en levande sten. Att man kan vara med i det här verket som är Herrens. I Efesebrevet 3 igen. Där det står om den här Kristi hemlighet. Där skriver Paulus. Från 1:1, för den skull. För att då har han skrivit om att vi är uppbyggda på apostlarnas, profeternas grundval i 2 kapitlet först. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också med det andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Där handlar det om judarna och hedningarna tillsammans blir uppbyggda till en Guds boning i anden. För den skull, skriver han, böjer jag mina knän, jag Paulus, som till gagn för er inhedningar är Kristi Jesu fånge. Ni har väl hört om det nådesuppdrag av Gud som är mig givet för er räkning. Hur genom uppenbarelse den hemlighet blev mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit. Och när ni läser detta kan ni därav förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet, som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, så som den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter. Jag menar den hemligheten att hedningarna i Kristus Jesus är våra medarvingar och jämt oss lämmar i en och samma kropp och jämt oss delaktiga i löftet, detta genom evangelium. Och så vidare. Och så står det i 10:e. Varför skulle allt det här ske? Jo, för i 10:e står det, ty Gud ville. Jag tycker det är så underbart, Gud hade en vilja. Han ville göra någonting, han ville någonting. Och då var det att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, inte i och genom den enskilde kristne, utan i och genom församlingen, skulle bli kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus vår Herre. Det är väl fantastiskt, vilken oerhörd hemlighet detta är. Och vilken styrka det är om människor tar Guds ord på allvar på ett sådant sätt att detta får förverkligas. Att det verkligen får ske. Att vi blir levande stenar uppbyggda till ett andligt hus. Så att det här kan ske. Gud är den som ska utföra det här verket och infoga, insätta oss tillsammans som ett levande stenar i ett andligt hus. Och så länge inte det här sker så blir det heller inte den kraften eller den Guds uppenbarelsen för människorna. De kan inte se detta ljus från evangelium, detta enorma som finns där, om inte detta får ske med dig och mig. Och vi behöver komma till insikt om det här så att vi låter oss uppbyggas. Människor har så mycket planer, man har så mycket sido idéer som man vill förverkliga. Mycket är det egna tankar och mänskliga idéer. Och människorna är nöjda med att ha det så här, att vi har en, där har vi församlingen, det är i det huset och där har vi våra möten vissa dagar i veckan. Och så sysslar jag med mitt eget däremellan. Och jag har mina intressen, jag har mina hobbies, jag har mina, det jag tycker är viktigt här och nu. Och så odlar man sina egna intressen. Och så ägnar man kanske några timmar då och då åt att komma tillsammans i församlingen. Och det där är ju långt ifrån vad Gud hade tänkt. Han hade tänkt att hela vårt liv skulle vara ett liv i honom, i församlingen, i det som han har gjort. Tänk om inte lärjungarna hade tagit hans ord på allvar när han kom till dem. Och så sa han så här, följ mig, sa han. Och så säger de kanske då så här, ja, på lördag har jag några timmar ledigt, då ska jag komma och följa. Och sen ska jag följa dig i mitt hjärta hela veckan. Jag ska tänka på det här, att, så att i mitt hjärta så följer jag verkligen dig hela veckan. Och så kommer jag, har jag tid lite grann på lördag och kanske söndag också har jag tid. Så då ska jag vara där du är. Nej, de tog honom på allvar. De stod upp på riktigt. Inte bara i tanken, inte bara i sin andan om på något sätt. Utan de gjorde det. De stod upp i praktiken och så gick de med Jesus. För han gick. Han vandrade. Han gick och han kom. Han sa följ mig och så gick han omkring. Och då gick de med. De följde honom. De gick där han gick. Och det var inte på något slags... Och jag förstår inte varför människor idag tror att Jesu ord inte ska tas på allvar riktigt. Och så bildar man ett mönster som man tycker är bra, så tror man att det är det man ska falla in i. Och man ska ju inte anklaga nyfrälsta eller så, för de tror ju att det ska så vara. För då, de ser ett mönster, så där gör de kristna och så tycker man att ja, men, ja, då är det väl så man ska göra då. Och så faller de in i det här mönstret. Och det är sån skada, därför att människor, om de verkligen tog Guds ord på allvar, så skulle det bli någonting helt annat. Och jag tror att det finns här och där små grupper som samlas i husförsamlingar i vårt land. Och man är ju glad för varenda en som vaknar till och verkligen vill förverkliga. Och Jesus vandrar ju inte omkring i fysiskt motto på jorden på det sättet nu, men hans folk gör ju det. Hans folk, den som verkligen har gett hela sitt liv, hela sin tid, hela sin kraft åt honom, är ju på samma sätt ett Guds redskap i tiden. Och finns det då en grupp som vill följa honom, då vandrar man på samma sätt som Jesus gjorde. Och så tar man Guds ord på allvar. Jesu ord tas på allvar. Och så kan vi ju tänka då att ja, men vi i vår församling, vi har ju hört det här, vi vet det här, att Guds hus, det är inte en fysisk byggnad. Det är inte en kyrka, det har vi lärt oss. Vi vet det där, att vi ska vara levande stenar, och vi har hört den här undervisningen. Och det, vi tycker att, men jag är så rädd att vår församling, eller att vi också skapar ett slags mönster som är nog för oss. Som vi tycker att nu har vi hittat modellen här. Så här ska det vara. Och så har vi ett mått och en modell som vi håller oss till. Och så börjar vi odla våra biintressen på sidan om. Också i vår församling. Det är så lätt att det blir så, för sådana är vi människor. Vi vill så gärna rama in. Som lärjungarna på förklaringsberget, när det var underbar härlighet, uppenbara sig. Nu bygger vi hyddor här så vi kan bevara det här. Så att vi vet vad vi har, den här härligheten. Här ska vi alltid ha det så här. Och så ville man bygga hyddor. Och så likadant kanske vi gör. Vi bygger oss ett mönster. Så här gör vi i vår församling. Och så är vi nöjd med det. Istället för att hela tiden leva av hans ord och hans ande. Därför det står att det är genom hans ande. Det står så här i fortsättningen i Efesierbrevet. för den skull, säger han i 14:e versen, böjer jag mina knän för fadern, honom från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn, och beder att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er, att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa, och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att ni må vara rotade och grundade i kärleken, så att ni tillika med alla de heliga till fullo förmå fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, för så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Men honom som förmår göra mer, ja långt mer än allt vad vi bedja och tänka, efter den kraft som är verksam i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, alla släkten igenom i evigheternas evigheter. Amen. Det finns en, det handlar om att en måste finnas en tillväxt på grund av detta liv som kommer genom honom. Att vi förblir i honom, i vinträdet som det står, så att grenarna kan bära frukt. Det är ju det går ut på, att vi ska bära frukt och växa till i allt gott verk. Det står, ja, det är ett annat bibelord. Bära frukt och växa till i allt gott verk. Det är det vi ska göra. Vi ska inte begränsa oss att nu är det färdigt, nu vet vi hur vi ska leva och så är vi nöjda med detta. Nej, vi ska hela tiden växa till och bära frukt. Det är vad det går ut på, att våra liv ska bära frukt och att församlingen ska bära frukt. Församlingen ska bära frukt. Det är så viktigt. Därför att annars är det annat som tar över. Vi ser ju i Matteus det här ordet om Matteus 13, där liknelsen om den här jordmånerna som tar emot Guds ord på olika sätt. Ja, det står om det i 3-9 versen. Om såningsmannen som gick ut för att så. Så sådde han och så hade det olika. Det fanns stengrund, det fanns vägen, det fanns bland törnen och så vidare. Men så somt föll i god jord och det gav frukt. Och det är ju det som är så oerhört viktigt, att det får lov att göra det. Och i 19 versen så ser vi då uttydningen av den här liknelsen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, så kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan det sägas att säden såddes vid vägen. Och att den såddes på stengrunden. Det är sagt om de som väl hör ordet och strax tar emot det med glädje, men som inte har någon rot i sig utan blir beståndande allenast till en tid. Och när bedrövelse och förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall. Och att den såddes bland törnerna, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det så att det blir utan frukt. Men att det såddes i den goda jorden, det är sagt om den som både hör ordet och förstår det och som jämväl bär frukt och giver det dels 100-falt, dels 60-falt, dels 30-falt. Vi förstår vad viktigt det är att vi har ett mottagligt jordmån i våra hjärtan. Och där kan vi låta Jesus plöja upp om vi vill det. Vägen, det är ju där många redan har gått fram. Och det är det som är faran med all den här kristendomen som har hamnat i vissa former. Då blir det som att när människor kommer i kontakt med det, då trampas det ner och blir en hårdhet i hjärtat, så att när det väl ska till en förändring där, så går det inte. Då kommer den onde och river bort det som såddes i hjärtat. Det hjälper inte att tala till den som har en sådan, tala Guds ord till den som har en sådan jordmån i sitt hjärta. Att det redan har gått över en massa olika tankegångar och uppfattningar som man har anammat. Och så blir det hårt. Och så vidare, stengrunden. Och detta med förföljelse och det, för det kommer. Vi hörde Hans talade i söndags om hur ordet får utstå. Att det blir förringat av en del. Det blir förvanskat av en del. Det blir förfalskat. Och det kan också bli, det var en sak till, jag minns inte nu. Ja, det var väldigt bra i alla fall. Och så är det, för ordet, det ska ju verkligen ske någonting i våra liv. Om ordet får slå rot i våra liv, då sker det en väldig förändring. Och många är inte beredda på att förändra sitt liv särskilt mycket. Man vill ha det som man har det, men man vill ha liksom kristendomen lite också på sidan om. Och det finns en så stor hop av kristna som aldrig låter ordet göra någon särskild förändring i livet. Och som jag sa, man tycker om att ha det inrutat i en byggnad, där är det, och så lever man sitt liv på sidan om. Det är inte meningen att vi ska göra det. Jesus ska vara allt vårt liv, allt i vårt liv. Och jag tänkte på, i receptionen här om sisten så satt några syskon och begrundade ett ord, och det tog tag i mig sen, och jag tänkte på det där, och vi pratade om det. Det står i Hebreerbrevet 6. För det är ju så att när man har blivit frälst, så ska det ju ske en tillväxt, som vi sa. Det ska ske en tillväxt, och man ska bli fullvuxen i Kristus. Det står i 5:e kapitlet där. Härom har vi, i 11:e versen, härom har vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom ni har blivit så tröga till att höra. Ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva var lärare, behövs det snarare att man nu åter undervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Det har kommit därhän med er att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Till den stadiga maten tillhör de fullmogna, de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Då förstår vi att den stadiga maten, det är en förkunnelse om rättfärdighet. Att leva ett rättfärdigt liv. Vi har blivit rättfärdiggjorda genom tron i Kristus Jesus. Men då handlar det om att vi ska då börja leva ett rättfärdigt liv. Och det är en undervisning som de fullmogna kan ta emot. Och så står det i 6:e kapitlet då. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus. Och gå framåt mot det som hör till fullkomningen. Låt oss inte återlägga grunden med bättring från döda gärningar. Med tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning. Om de dödas uppståndelse och en evigdom. Ja, detta vill vi göra så framt Gud eljest tillstädjer det. Att vi kan gå framåt alltså. Ja. Till dem till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande och som har fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter. Nu talar han om dem som faktiskt har tagit emot och som har smakat och som förstått det här himmelska gåvan och helig ande har de fått. Och så har de fått smaka det goda gudsordet. Det har skett en begynnelse där. Det är ju fantastiskt att jag fått göra det. Och den tillkommande tidsålderns krafter. För de som har tagit emot ordet, då börjar det ske någonting med den tillkommande tidsålderns krafter i den människans liv. Men så står det så här. Men som ändå hava avfallit. De är det omöjligt att återföra till ny bättring. Eftersom de på nytt korsfäster Guds son åt sig och utsätter honom för bespottelse. Vad fruktansvärt ord. Och hur ska vi tolka det? Går det inte att göra bättring? Går det inte att förändras? Jag har fått lära mig, och jag tror att det är så, att här handlar det inte om enskilda människor, utan här handlar det om den åkerjord som finns i varje församling eller varje sammanhang. Det är det handlar om. För här handlar det om åkerjord. För det står ju, Paulus säger till dem att ni är vad är det står där? I 1 Korinthierbrevet 3:9 så står det, ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Ni är det, församlingen i Korint. Ni är en Guds åkerfält. Och han var dess Guds medarbetare att arbeta på det här åkerfältet. Och då talas det alltså om en församling. Det var faktiskt Arne Imsen som sa det en gång. Här handlar det om ett sammanhang, inte den enskilda människan. För den enskilda människa kan ju vända om och göra bättring. Men ett sammanhang där det har börjat hända så här, att först har det ljuset kommit. De har smakat den himmelska gåvan. De har blivit delaktiga av helig ande. Och så har de smakat och fått uppleva den tillkommande tidsålderns krafter. Men som ändå hava avfallit. Vilket allvarligt ord. De är det omöjligt att återföra till ny bättring. Eftersom de på nytt korsfästa Guds son åt sig och utsätta honom för bespottelse. Och så står det i fortsättningen då. Det är ju så att den jord som indricker regnet, när det titt och ofta strömmar ner däröver, och som framalstrar växter, de till gang för vilkas räkning den brukas, den jorden får välsignelse av Gud. Här handlar det om den församling som tar emot välsignelsernas regn hela tiden och som har Guds ord så rotat i sina hjärtan så att det får bära frukt. Det får framalstra det som Gud har tänkt i församlingen. Det får bli frukt för människorna och ge det som Gud hade tänkt så att människorna kan komma och bli frälsta. Och så står det, men i 8:e versen, den åter som bär törne och tistel, den är ingenting värd och är förbannelse nära, och slutet blir att den avbrännes med eld. Vad fruktansvärt. Det blir slutet för den församling som har avfallit. Vad fruktansvärt. Vi måste bort ifrån sådana församlingar som, där det bara bär törn och tistel. Och vi läste ju om vad är törnerna och tistlarna för någonting. Jo, men det är denna tidens omsorger. Denna rikedomens bedrägliga lockelser. Det är sånt där som kan ta över. Och hur många är det inte i församlingarna och många församlingar där det inte blir någon annan frukt än att det blir en massa materialister, övergästa och överdästa och liksom, men där det bär ingen frukt. Så fruktansvärt. Och jag tänker som församling att vi måste bevaras ifrån att komma dit här att vi börjar odla våra egna biintressen, våra hobbies, vår egoism alltså. För det är så väldigt lätt att även i vår lilla församling nöjer oss med ett mönster och så på sidan om så odlar vi vår egen egoism. Vi har det alldeles för lugnt. För att när Guds ord bär frukt, när Guds ord får verka, då blir det också en kamp som håller oss vakna och levande. Och då kommer vi att bedja, då kommer vi att kämpa. För det står ju om att det är en kamp. Och är det ingen kamp, ja men då är det någonting som är fel. Vi måste kämpa trons goda kamp, för det är en kamp för den tron. Och där får vi inte slappna av och får inte tro att nu har det blivit så lugnt här så nu kan vi slappna av. Nej, det är ständigt en kamp för fienden, världen och allt detta är ju detsamma. Den fiende vi har inte förändrats och världen har inte förändrats. Att den skulle acceptera Guds ords församling. Det kommer inte att ske. Och därför så måste vi tacka Gud om vi får uppleva att det är kamp och strid och att det finns en fiende som är vred. Därför då förstår vi att det är liv också, att det är någonting som bär frukt, att det är någonting som berör. För den människa och den församling som verkligen har kommit in i Guds vilja och Guds plan, då blir det ett hot för denna världens furste. Då kommer det vara en kamp. Och den kampen kan, det gör att vi verkligen är vakna. Och därför så ska vi tacka Gud för sådana möjligheter att Gud kan hjälpa oss att hålla oss vakna. Att det finns det som, att det blir ett motstånd. För med oss som med alla andra så handlar det om att Guds ord måste bli mottaget i våra liv. Och det finns ju så mycket Guds ord och undervisning av Jesus hur vi ska leva. Att vi ska inte samla skatter på den här jorden. Att vi ska gå liksom, det blir ju i Matteus, vi kan läsa i Bergspredikan, vi kan läsa överallt om hur vad Gud har tänkt, vad Jesus har tänkt om oss. Han har en underbar undervisning där om vad det är som är viktigt i våra liv. Och där får vi inte slappna av i heller, att vi inte ska samla oss skatter på den här jorden. Att vi ska inte bekymra oss för jord och värld. Utan vi ska söka först hans rike och hans rättfärdighet. För då ska allt det andra tillfalla oss. Vi får leva i det här. Vi får leva i detta. Och det gör att det blir ett hot för dem som tycker att man måste så mycket här i tiden och i världen. Men det måste man inte. Gud vet vad vi behöver. Och vi kan lämna vår försörjning och allt i hans händer. Och så kan vi leva så att vi tror på honom för vårt uppehälle. Och därför måste vi vara villiga att satsa de resurser vi har. Att satsa dem i missionen. Att inte vi själva bygger upp någon slags rikedom med det vi har nu. Vi har fått det ganska bra. Och jag är så rädd att vi behåller för mycket. Och att vi är rädda för att satsa. Men vi måste ständigt leva i den här tron. Att vi vågar också nu satsa allt för honom och leva i detta. Det är det som gör att Guds rikets krafter kan komma i rörelse. Och att vi kan få se under i vår vardag. Att vi kan se liksom att Gud kommer med sina svar. Om vi vågar släppa liksom omsorgen om vårt eget. Vad vi ska äta, vad vi ska dricka, vad vi ska leva av. Och det är det som gör att det blir kraft och det blir... Så får vi leva tillsammans som en Guds församling. Jag ska avsluta med att läsa ett litet stycke i Kolosserbrevet. Där det står om församlingsliv. Jag tycker det är såna kapitel som man skulle kunna läsa dem rakt igenom. Kapitel 3. Om ni alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Där ovan. Inte här på jorden, utan sök det som är där ovan. Och det ska vi göra i praktiken. Inte bara så där i vår tanke, utan vi ska göra det. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan. Inte till det som är på jorden. Det är vad vi ska göra. För ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. Och när Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska ni också med honom bli uppenbarad i härlighet. När han uppenbaras, då uppenbaras också församlingen i sin fulla kraft och sin fulla härlighet. Människorna ser det inte nu, för människorna ser oss som en liten ynklig skara som lever lite konstigt och som inte är riktigt kloka, som inte satsar på det här jordiska. Men låt oss vara dårar för hans skull då. Låt oss vara det då. Och så ska jag fortsätta här i 12:e versen. Så kläd er nu så som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet och godhet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, och ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, så ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ikläda er kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Upplever ni vilken underbar atmosfär det ska vara i Guds församling? Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Ty till att äga den är ni också kallade, så som lämmar i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Undervisa och förmana varandra i all vishet, med salmer och lovsånger, med andliga visor. Och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Detta är, vi ska göra allt i Jesu namn. Och vi kan läsa i 23 versen. Vad helst ni gör det av hjärtat, så som tjänade ni Herren och inte människor. Ja, vi tjänar Herren i allt vad vi gör. Av hjärtat ska vi göra det vi gör. Ni vet ju att ni till vedergällning skall av Herren få er arvedel. Den Herre ni tjänar är Kristus. Detta är Kristi hemlighet. Det är församlingen. En som lever med målet himmelen. Som lever med ett annat perspektiv. Som ser på den här världen med andra ögon. Och som förstår att det är någonting. Det enda som är någonting värd. Det är att vinna människor för Jesus. Det är att vinna och bära frukt för evigheten. Det finns inget annat som är någonting värt. Vi kan sträva för allt möjligt som verkar gott här på jorden. Men det enda som är någonting värt är att tjäna Jesus. Att göra det som han vill. Och vi kan se i hans ord vad han vill att vi ska göra. Och vi ska tacka honom i alla livets förhållanden. Vi ska göra det vi gör i hans namn. Och tacka Gud. Och jag tror att det får räcka så här idag. Jag vet inte om jag har fått med allt jag hade tänkt. Men vi får sluta där. Och så får vi se till att vi är vakande och bedjande. Att inte vi förfaller till att odla vårt egen liv mitt i församlingen. Det är så lätt hänt. Men han vill att vi ska leva för honom. För församlingen, det är Guds vilja. Församlingen är Guds vilja. Ingenting annat. Gud ville visa hans mångfaldiga nåd och visdom i och genom församlingen. Amen. Herre, jag tackar dig, kära Jesus. Tack för att du ger nåd och kraft, Herre. Att vi kan följa dig och gå, Herre. Och Jesus, på dina vägar, på ditt ord, Herre. Och Jesus, att vi, Herre, lyssnar och tar till oss ditt ord och din undervisning. Kära Herre, jag prisar dig för att du är nåderik emot oss och hjälper oss att vi kan följa dig. Att vi kan förbli dig och i ditt ord, Jesus. Att vi kan bära frukt för ditt rike. Och kära Herre, jag tackar dig för församlingen. Jag tackar dig för den undervisning vi har fått om här i vår församling, Herre. Jag tackar dig, Jesus. Hjälp oss att förnyas i denna kallelse. Att förnyas var dag och leva utav din andes och ditt ord, Herre. Jag lovar dig. Jag prisar dig i Jesu namn. Amen.